Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så mycket blir jag utsatt för, alltså rent talt.
Mm. Hur känns det då?
I början var det läskigt. I början var det jobbigt, läskigt, se sin familj dö varje dag. Ja, man lär sig leva bara.
Sent på torsdagskvällen den 22 december 2016 påträffades en 62-årig man och en 71-årig kvinna avlidna i ett hus vid Råbosjön, norr om Hudiksvall. Det råder till en början oklara omständigheter kring händelsen. Men polisen inleder en förundersökning om mord alternativt dråp och det blir snart ett stort polispådrag vid huset. Spår av blod leder in i skogen, men någon gärningsman hittas inte under söken man gör då. Men dagen efter, den 23 december, dyker upp en ung man med skador på kroppen på Hudiksvalls sjukhus och påstår att han nyss blivit rånad. Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden om dubbelmordet vid Råbosjön.
För jag gick in på frågor om just det här med krig och sånt. Men hur tycker och hur känner du inför allt krig som är i världen? Ja, men det spelar ingen roll. En människa mer eller mindre, det spelar ingen roll.
Alltså, på något sätt har jag typ väntat på att någonting sånt här skulle hända. För att han mådde som sagt inte bra.
Han var, om man ska säga, det är ett ansikte som jag inte kommer att glömma. Som att han var där, han var närvarande, men han var ändå inte där.
Han som skrev att han hade problem med ilska. Och då sa jag så här att det är värre än så.
Ja, han berättade om att ultimat döda någon, men också skada någon, spränna ner saker, ödelägga saker.
Och så, förlåt.
Ja, det är ingen.
Och så säger han att antagligen kommer jag dö, eller så ser ni mig i tidningen imorgon.
Det är nu den 24 april 2017 och rättegången mot den mordmisstänkta 20-åringen Simon Persson inleds. Simon nekar till det han står anklagad för och vi hör åklagaren Christer Sammens i ett referat till Sundsvalls tidning.
När jag har tagit del av de förhör som är hållna med honom så jag vet inte, han har som sagt lämnat den berättelsen, men samtidigt har han ju också, som jag förstår honom rätt, han är ju ändå inte främmande för att han kan ha varit i Råbo på de här platserna eftersom det hans DNA finns där. Va? Mm. Och då förklarar han ju med det att han inte kommer ihåg att han skulle ha varit där. Så att min uppfattning är väl egentligen, jag är inte riktigt klar över vad han egentligen har för inställning, om jag ska vara riktigt ärlig.
Nej.
Vi kommer höra Simons version om vad som har hänt. Men vi börjar med att lyssna på de personer som tiden innan morden skedde hade nära kontakt med denna Simon.
Ja, vi har pratat konstant varje dag. Vi träffades också väldigt ofta, speciellt efter...
Vi hör Simons kompis Angelica som berättar om deras relation. Hon och Simon lärde känna varandra under årsskiftet 2015-2016. Och de har sedan dess varit nära vänner.
Han har ju väldigt intresse för Rubiks kub. Vet du varför han var, det fascinerar honom så väldigt?
Alltså, dagen jag började märka att han var fascinerad av Rubiks kub, det var typ 3 dagar efter att han kom in på psyk.
Mm.
Så köpte han en Rubiks kub på själva psyket.
Mm.
Han bara fick för sig att han skulle lära sig att lösa den.
Mm.
Och sen blev det intresset bara större och större hela tiden. Man liksom, när han kunde lösa den vanliga enkla kuben på liksom så här kort tid, så då köpte han en sån här ännu svårare variant och försökte lära sig den. Jag tror mest att det var liksom en sån här hilla på sak för att distrahera tankarna.
Ja, han har själv sagt det, att det var ett sätt att distrahera sig själv igenom. Men det här blev nog väldigt stort. Alltså, hur ska jag uttrycka, han blev väldigt besatt eller fascinerad av det här då.
Ja.
Så han sysslade mycket med det här med den där kuben och det
där.
Ja, det var ett stor del av, jag fattar med det.
Ja. För ju längre han är med människor, desto jobbigare blir det.
Mm.
Det märks väldigt väl på honom att då har han en tendens att liksom göra allt för att komma undan. Han kunde gå på toa i typ 40 minuter bara för att få vara ensam.
Mm. Det var för att dra sig undan då, om man uttrycker sig så då. Du har berättat någon gång att han skulle till dig ha berättat att han kunde gå in till folk som inte var hemma till exempel.
Ja.
Kan du förklara det där lite grann?
Han bor på ett väldigt borta ställe liksom, där det inte är så mycket ögon som ser. Så liksom, jag vet inte varför, men det har blivit typ som en hobby för honom att liksom på något sätt ta sig in i typ sommarstugor och sånt.
Ja. Och hur så att säga, hur fick du reda på att hände det att han gjorde det då?
Ja.
Ja, så han gick in då i tomma sommarstugor eller hus som folk inte var hemma i då?
Ja.
Så? Ja. Och hur fick du reda på det då?
Han berättade för mig i somras när jag var där.
Ja.
Så bodde jag hos han i en vecka för att komma bort från mina familjeproblem hemma. Mm. Och då liksom han berättade det där för mig.
Och vad började han berätta då? Att han...
Man liksom typ frågade bara, men ska vi gå ut och det är ett hus, jag vet att det inte är någon hemma där, vi kan bara gå och kolla liksom.
Mm. Och då berättade att han brukar göra så då.
Ja. Ja. Och sen han även liksom fortsatt typ liksom fortsatt visa liksom för mig. Han brukar väldigt ofta typ skicka på Snap liksom sena kvällar när han var inne i hus.
Vad hade han för, varför gjorde han så? Vet du det?
Nej, det var väl mest typ bara så här att det var någonting annat att göra, liksom någonting kul.
Han brukade bära på kniv har jag förstått.
Ja.
Ja. Vet du varför han gjorde det?
Det var mest liksom typ bara så här en lugnande sak för honom.
Ja.
Att liksom bära runt på någonting, speciellt ett vapen, för att det är liksom någonting han tycker om.
Under förundersökningen framkom det att Simon ofta bar runt på en större väska, där han bland annat hade en Rubiks kub, sitt pass, men också en kniv. En annan av Simons kompisar, Matilda, vittnar också om att Simon ofta bar på en kniv. Men Simon bär också runt på en hemlighet som han anförtror åt Matilda. Hemligheten rör hans psyke och han berättar för henne att han har olika personligheter. Att det finns 2 olika versioner av Simon.
Att det finns en Simon 1, en Simon 2 och en Simon 3.
Ja, att det finns flera Simon då.
Ja.
Är det så han har beskrivit det för dig?
Ja, han har sagt det en gång.
Hur beskriver han det här mer då? Eller beskriver han det mer än så? Förstår du mig?
Vi pratade inte så djupt kring det. Men typ att Simon Tre är, ska man säga, en jättehemsk person.
Det är en jättehemsk. Ja, Simon 2 då?
Ja, det är väl någonting mitt emellanting då.
Ja.
Och sen ett är väl liksom den han faktiskt är.
Ja, ja. Så han beskrev sig som att han egentligen var tre personer? Eller att, är det så, någonting sånt? Jag förstår.
Typ.
Det enda som stod var att han hade kaos i tankarna.
Mm. Så det är den informationen du har då?
Ja.
Matilda är inte den enda han berättar det här för. Utan till slut berättar han även för sin mamma att han mår psykiskt dåligt. Tillsammans ser de då till att Simon får kontakt med Veronica, som arbetar som kurator på en ungdomsmottagning. Och den 29 augusti 2016 träffas Veronica och Simon för ett samtal.
Då säger han så här, han har kaos i tankarna, han ser anarki, död, krig, bränder. Han berättar att, för jag gick in på frågor om just det här med krig och sånt. Men hur tycker och hur känner du inför allt krig som är i världen? Ja, men det spelar ingen roll. En människa mer eller mindre, det spelar ingen roll.
Nej. Men, och sedan då, hur ni fortsatte? Ni hade ett ganska långt samtal.
Ja. Han säger också att, han har tankar på att döda någon. Så pratar jag om, för jag ville känna han lite på pulsen med tanke på hans tankar om att döda. Och då nämnde jag Breivik. Vad känner du, vad tänker du om han då? Nej, inga kommentarer. Har inga att invända åt honom just. Och så nämnde han att alla är så dryga här i Sverige. Alla är så dryga. Och han tyckte inte om svenska samhället. Ja, men du är ju vuxen nog att kunna flytta om du vill det. Och vad skulle du kunna tänka att flytta då? Ja, till Japan, säger han.
Mm. Och sen fortsatte ni. Det här med att han berättade om att döda då. Vad sa han om det? Alltså för egen del om jag säger.
Mm. Nej, men han kände att han hade tankar om att vilja döda någon annan människa.
Ja.
Mm.
Nämnde han, preciserade han sig då? Eller var det bara någon slags allmän känsla av att...
Allmänt så, han nämnde också mamma och pappan.
Ja,
mm.
Att även de omfattades det. Mm. Nämnde han någonting om dig till exempel?
Ja, det var ju när vi hade haft kanske uppskattningsvis 45 minuter, en timme samtal så. Då sa jag så här att, hur tänker du nu om det här samtalet? Hur känner du, hur tänker du? Hur upplevde du det här samtalet så? Och då säger han det att, jag har suttit och funderat på hur jag lättast skulle kunna ta ihjäl dem.
Ta ihjäl dig? Mm. Vad tänkte du då? Vad svarade du på det?
Mm. Då sa jag så här att, jag förstår att jag kan inte hjälpa dig här inom våran verksamhet. Du behöver experthjälp.
Mm. Och vad ledde det till då?
Då så sa jag så här, då vill jag att vi ringer upp till psykiatrin nu omedelbart.
Mm.
Jag hämtar telefonen, slår numret till mottagningssköterskan här. Och han pratar i den. För jag sa så här, ja, men jag vill att du gör en egen vårdbegäran. Och det var han villig att göra. Så han tar telefonen och så läser han in det. Men sen visade det sig att det var en telefonsvarare. Men i varje fall så läste han in på telefonsvar, sen så följer jag honom ut till mamman. Mm. Och sen så går jag och fikar. Och sen så, självklart måste jag följa upp om det bara var en telefonsvarare. För att höra om man har mottagen, om man har tagit emot det så. Så då ringer jag upp till psykiatrin och då frågar jag, känner ni till den här personen? Ja, han var just här, säger man då. Vad skrev han för någonting? Han skrev att han ville... Ja, i egna vårdbegäran så skrev han att han hade problem med ilska. Och då sa jag så här att det är värre än så. Ta in honom för en läkarbedömning. Och sen så berättar jag vad han hade uttryckt i vårt samtal. Att han hade tankar på att döda. Och han uttryckligen sa så också till mig då. Och då fick jag svar att det ska vi göra.
Efter det här samtalet med kuratorn blir Simon akut inlagd på Hudiksvalls sjukhus under en veckas tid. Einar arbetar där som överläkare på den psykiatriska avdelningen och tar emot Simon för ett samtal, eller för en så kallad intervju, för att ta reda på vad Simon kan lida av eller vad han kan ha för diagnos.
Han berättade om besvärande tvångstankar.
Mm.
Om att ultimat döda någon, men också skada någon, spränna ner saker, ödelägga saker och sånt.
Einar har över 30 års erfarenhet på området, men på just Hudiksvalls sjukhus är han inhyrd och arbetar bara där i 2 veckors tid. Det första samtalet Einar har med Simon pågår i ett par timmar. Och utöver att samtala om hans mående utgår Einar från ett formulär för att enklare kunna utesluta vissa diagnoser. Och utifrån det Simon berättar går det snabbt upp för Einar att Simon lider av tvångstankar.
När du får höra det då, hur så att säga, hanterar du den informationen då?
Ja, jag börjar, då tar jag barndomsanamnesen. Hur gick det? Alltså, jag gjorde ju anamnes för att säkerställa att det bara var tvångstankar och inte tvångshandlingar och inte imperativa röster.
Vad menar du med det?
Ja, det är skillnad mellan tvångstankar och rösthallucinos.
Ja. Och kan du förklara?
Det är ju så att tvångstankarna, de är ju ens egna.
Mm.
Och det frågade jag honom. Är det säkert att det är dina egna tankar?
Mm.
Det är inte något främmande utifrån kommande röster.
Mm.
Och det sa han nej till.
Mm. Är det det?
Han förnekade all form av påverkan utifrån eller att han skulle vara psykotisk på något sätt. Och jag fick inga tecken på någon annan sjukdom. Alltså jag uteslöt depression, dystemi och alltså psykos. Och jag skattade honom också för antisocial personlighetsstörning. Och där fick jag inget napp. Utan det var bara tvångstankar utan tvångshandlingar.
Du var aldrig orolig när du fick höra det här och tänkte så här, men herregud, tänk om man gör det här han sitter och berättar om då?
Ja, jag har varit psykiater i 30 år.
Ja.
Och jag har ju förstås kollat hur, alltså jag har aldrig varit med om att någon som haft tvångstankar om att döda någon har gjort allvar av det.
Mm.
Och jag har nu efteråt försökt kolla om det har förekommit här i Sverige, och mig vetenligen är det här rätt unikt. Att någon som söker för hjälp för besvärande tvångstankar gör sen allvar av dem.
Du nämnde att tvångstankar är inte så ovanliga nu för tiden.
Nej, det är ungefär mellan 1-2% av befolkningen.
Mm. Vad man funderar över, de här tvångstankarna var ju som du har själv diagnostiserat som homicidala. Är de?
Ja.
Det skiljer, tycker väl, då får ju min känsla är att det borde väl skilja sig. Det är väl inte de vanligaste typerna av tvångstankar. Att man ska helt enkelt mörda folk eller skada folk till liv och lem.
Nej, det är väl inte den vanligaste typen av tvångstankar, men de är inte så ovanliga heller. Att skada någon eller ultimat ta livet av någon, det träffar man på i praktik.
Så att det är inte helt unikt, om jag säger så, det han berättade för dig då.
Nej, definitivt inte.
Och du har stött på det tidigare då, så att säga.
Ja, jag har varit psykiater i 30 år.
Ja. Och gick han in Simon mera, beskrev han de här, man kan ju tänka sig så här, beskrev han ungefär, gav han närmare innehåll till de här tankarna, eller förstår du mig?
Ja, det gav han.
Och hur gav han dem?
Ja, han alltså berättade att han hade tankar om att skada andra, att elda upp saker, att till och med mörda någon.
Nämnde han hur det skulle gå till, eller hade han planer på hur han skulle göra eller gå till väga?
Nej,
det är
inget sånt.
Nej. Jag ska sluta. Om jag säger så här då. Det som har nu hänt då, och om han eventuellt har gjort det, det måste vara rätt obegripligt för dig då.
Ja, det är enligt min erfarenhet så är det här det är ytterst ovanligt. Och att tro, trots att man får såna här tankar, att man går till handling, det är raritet.
Einar skriver ut ångestdämpande medicinering till Simon samt remitterar honom till öppenvården för KBT-terapi, alltså kognitiv beteendeterapi. Simon blir inte tvångsomhändertagen, men man håller extra god uppsikt över honom under de första dagarna av behandlingen. Men efter 3 dagar får Simon mer eller mindre komma och gå som han vill.
Ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick, men det jag kommer ihåg i alla fall var att han ville hålla sig inne på rummet för att han kunde inte vara ute bland de andra patienterna. För då tänkte han på att han ville döda dem.
Mikaela arbetar som skötare på den psykiatriska avdelningen och har under den perioden Simon ligger inlagd nära kontakt med honom. Mikaela berättar att Simon höll sig lugn på sitt rum, gjorde inte mycket väsen av sig alls. Men hon reagerar starkt på det Simon berättar, att han har tvångstankar om att döda. Vi hör målsägandebiträdet Per Wiesel ställa frågor.
De här pratar om att döda folk, var det någon speciell person eller några speciella slags människa som han var?
Nej, vem som helst.
Vem som helst?
Kanske allihopa. Vem som helst som går på gatan.
Pratar han om barn eller äldre eller på något sätt?
Mm. Vi hade frågor om barn, för vi var oroliga för det eftersom han jobbar på en skola. Det var väl det som jag reagerade allra mest på, att jag tänkte med barnen. Men han sa att han inte, eller sa inte utan typ... När Simon fick frågan så var det nästan som att han blev förvånad över att vi frågade om barnen. För varför skulle han vilja döda barn? Ungefär. Det var äldre människor han ville döda för att de är onödiga.
Mm.
Barn gör inget fel.
Liksom. Okay.
Eller stör inte.
Utvecklar han det på något sätt? Varför de var onödiga med äldre? Eller så?
Nej, men jag kommer ihåg det att de var onödiga.
Tyckte du att det fanns något rejält hot i de där tanken?
Mot oss?
Nej, mot de där äldre människorna.
Jag var ju väldigt orolig och signalerade mycket om att jag tyckte att det här var inte riktigt som det ska. Men nej, det fanns ju inte ändå ett hot mot någon speciell, utan det var ju allihopa. Och hade inte gjort någonting. Och visade inte något aggressivt mot oss eller så. Så att det var ju ändå inte en hotbild.
Var Simon Persson ett ovanligt fall utifrån din erfarenhet?
Eller? Absolut.
Mm. Ja, tack.
Tack, då har jag frågat från försvaret.
Kommer du om han fick någon medicinering?
Ja, Cipralex tror jag. Cipramil eller Cipralex.
Vad tycker du om det? Hade du någon synpunkter på det?
Alltså jag är inte medicinsk kunnig, men det är en antidepressiv behandling som ska ha god effekt på tvångstankar. Och det bedömdes att han hade tvångstankar och att det skulle hjälpa mot det. Men jag reagerade ju att jag tyckte ju inte att det kanske var det enda man skulle ha gjort.
Så att du... Nej, du har ju berättat lite om det här i dina förhör.
Mm.
Agerar du på något sätt över den här... Om
ja.
Inte gjorde något mer. Kan du fortsätta att berätta om det, hur du agerade och så här, så att klipper jag bara ledande i mina frågeställningar.
Mm. Direkt efter samtalet så gick jag, det här var ju på ett läkarsamtal som det bestämdes. Så jag gick direkt ut till mina arbetskamrater och sa, Jag var lite i uppror då nästan. Och sa att det här går ju inte och vi måste göra någonting mer. Och då bestämdes det. Vi hade en annan chef då, så chefen blev också inkopplad och vad vi skulle göra. Och jag gjorde en heteranamnes, det och gör en närstående intervju som jag gjorde med Simons mamma. Som jag fick tillåtelse från han att göra. Och sen gjorde läkaren också en annan intervju, eller en liten längre intervju kan man väl säga, med Simon. Men där visade det väl också fortfarande att det var tvångstankar. Och han Einar förklarade för mig varför han bedömde det så också. Och då blev även jag lugnare. Och att jag förstod att han bedömde som han gjorde. För man kan ju inte... Man måste bedöma det som är just där och då som läkare.
Mm. Om jag förstår dig rätt här nu då, så var du bekymrad över att han inte fick den vård som han skulle ha inledningsvis.
Ja.
Ja, tack.
Redan den 5 september skriver Simon ut. Han fortsätter dock med medicineringen och kallas till flera uppföljningsåterbesök som han vid flera tillfällen kommer att avboka och skjuta upp. Simon börjar träffa sina vänner igen som vittnar om att han har förändrats. Vi hör kompisen Angelica igen.
Ja. Vad förklarar han för dig varför han låg in, varför han hade lagt in sig, om jag säger?
Det mesta han liksom förklarade för mig, det var saker jag frågade om att få veta.
Ja, och vad frågade de då till exempel?
Alltså jag frågade liksom så här, vad allmänna saker, varför mår du dåligt? Och han svarade alltid liksom bara, jag vet inte.
Nej. De här tvångstankarna, nämnde han någonting om vad de innebar då?
Inte till mig.
Inte till dig. Det finns ju uppgifter om att han har liksom gått omkring och nästan sagt att han vill mörda folk och ta liv av folk. Har han berättat det för dig någon gång?
Nej, men jag har ju liksom förstått att det är de man har. För till mig har han bara sagt liksom att han vill liksom... Han tycker om känslan av att liksom typ... Att typ strypa någon eller liksom att bara hålla i en kniv.
Ja, det är så han har uttryckt sig för dig.
Ja.
Ja, och vad, hur har du liksom hanterat det när han har sagt det då? Eller vad har du sagt då då?
Jag har aldrig sagt något speciellt om det, för att för mig så gör det inte direkt någon skillnad.
Nej, men du har ju fattat. Du har sagt att han, när han kommer ut från sjukhuset så verkar han vara ännu sämre än han var innan.
Ja, för då visste ju vi om världen om det också, hans kompisar. Det gjorde ju inte vi innan.
Nej, att han hade mått dåligt då?
Ja, och att han liksom hade de tvångstankarna.
Ja, och... Och märkte ni av, vart de tydligare då, eller vart det liksom lättare att märka någon då? Hur menar du?
Alltså, de var inte tydligare, det var mer bara typ att vi visste om det.
Ni visste om det, ja. Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Angelica beskriver att Simon nu verkar mer deprimerad, på ett mer sorgset sätt. Vilket hon tror har att göra med att Simons hemlighet, att han lider av tvångstankar, nu kommit ut till allas vetskap. Kompisen Matilda berättar också om hur Simon i den här perioden förändras.
Jag är lite mer tystare av sig.
Han har varit lite mer dämpad om man säger. Ja. Uppfattar honom som deprimerad?
Ja.
Men du hade inte uppfattat, var det någonting som förändrades när han kom ut från psyket om jag säger det?
Han ville alltid vara med folk liksom. Alltid ha någon kring sig.
Var det före eller efter?
Efter.
Efter. Så han ville ogärna vara ensam?
Ja.
Simon återkallas som sagt i återuppföljningsbesök på den psykiatriska avdelningen. Vilket han de första gångerna skjuter upp. Först den 26 oktober kom han tillbaka för första gången och träffar en ny kurator som har lång erfarenhet inom vuxenpsykiatri. Hennes intryck är att Simon söker hjälp för sitt psykiska mående mer för att göra sina föräldrar nöjda. Och när kuratorn börjar prata med Simon blir hon tveksam till diagnosen tvångssyndrom. Något som hon arbetat mycket med tidigare. Och hon vet att de som har det ofta bär på ångest för sina tvångstankar. Detta verkar inte Simon ha. Och då hon hör Simon beskriva att han vill ha ihjäl folk, tycker hon att det verkar lustbetonat. Och anledningen till att han inte haft ihjäl någon tidigare var enligt Simon risken för konsekvenserna. När kuratorn frågar om han har tvångstankar om att döda här och nu, svarar Simon att han funderar på om hennes halsband var starkt nog för att kunna strypa henne med. Han säger att han är en deprimerad psykopat och berättar vidare att han vill våldta henne, strypa henne med halsbandet, alternativt slå ihjäl henne med den prydnadsgiraff som står i bokhyllan. Kuratorn frågar om han säger så för att han vill se hennes reaktion eller om han faktiskt vill göra detta. Varpå Simon svarar både och. Hon frågar om hon bör bli rädd och trycka på larmet. Varvid Simon svarar nej. Det är lika med noll att han kommer göra det. Att alla vet att han är där ändå. Kuratorn beskriver att Simon uttrycker att han inte vill bli dömd för ett brott. Och att det värsta med att bli ertappad skulle vara att bli inlåst, ha tråkigt och inte få göra det man vill. Inte själva skammen i handlingen. Kuratorn inleder en utredning om personlighetsstörning. Samtidigt som Simon veckorna efter, den 15 december, får träffa en ny läkare. Hon har inför mötet gått igenom Simons journal och ställt in sig på att träffa en patient med tvångssyndrom. Men då hon träffar Simon, som inte visar tecken på ångest eller lidande, vilket ingår i den diagnosen, känner hon att Simon lider av någonting annat. Vid mötet berättar hon att hon grips av obehag av att hon där och då sitter och pratar med en psykopat. Men hon blir inte akut rädd. Simon berättar också att han jobbar som lärarvikarie och den här läkaren frågar om han någon gång haft tankar om att göra något mot sina elever. Denna fråga har Simon tidigare fått från bland andra överläkaren Einar och sedan även från sjuksköterskan Mikaela. Och då har Simon bestämt svarat nej på den frågan. Denna gång svarar han ja och uppger att han funderar en hel del på att döda elever. Men inte gjort det på grund av att han inte vill åka fast. Mot bakgrund av vad som senare kommer att hända, då Simon kommer att göra handling av några av sina tvångstankar, kan det vara svårt att förstå hur Simons uppgifter inte leder till tydligare och snabbare åtgärder. Men läkarna trodde verkligen inte att han skulle sätta sina tankar i verket. Och även andra som varit med och utrett Simon har gjort bedömningen att han inte varit farlig. Läkaren sjukskriver Simon fram till slutet av januari 2017 och bokar in honom för fler möten. Men redan den 22 december kommer Hudiksvalls kommun skakas av en horribel händelse. Den här dagen börjar med att Simon träffar en av sina kompisar.
Ja, så att ni satt ni bredvid varandra på bussen?
Ja.
Ni satt och pratade på bussen?
Ja.
Ja. Han skulle in på Försäkringskassan då?
Ja. Ja.
Och nämnde han något mer han skulle göra där? nämnde om han skulle gå på bio eller något sånt.
Ja, vi kan ha nämnt det, men jag är inte säker på det. Men huvudsaklig anledningen var att åka till Försäkringskassan.
Ja, ja. Och sedan då så klev ni av samtidigt också.
Ja,
ja. Och ni delar på er sen då?
Jag följde med han till Försäkringskassan och sen mötte jag upp en annan kamrat.
Ja, ja. Sedan tydligen hade ni någon chattkonversation eller vad det kallas.
Mm, mycket riktigt.
Ja, kommer du ihåg någonting av den?
Mm. Alltså, det är liksom, detaljerna är fortfarande...
Ja, det förstår jag att du inte kommer ihåg detaljer, men ja, det är stora drag.
I stora drag kommer jag ihåg vad som sades. Och då var det tydligen att han fick någon avslag på Försäkringskassan. Och det var, ja, upprörande på något vis för Simon. Och då kommer jag ihåg att det var att han la en kommentar om att han kanske vänta. Att han kanske skulle råna några äldre. Men det var ju ingenting som jag kopplade. Det var mer kanske som... Jag tog ju inte det som en seriös kommentar alls, om man...
Jag förstår vad du menar. Tog du det som ett skämt när det skrevs? Eller?
Ja, för jag tyckte det kom från inget, liksom från ingenstans på något vis.
Det finns ju en chattkonversation så här. Om jag läser, jag hämtar, så står det så här. Vet ett ställe med bara massa gamlingar, easy target, står det ju. Känner du igen det?
Ja, jag tänkte väl, det var väl bara någonting han sa. Liksom för att dels var vi kanske inte nöjd med beslutet från Försäkringskassan. Och ja, det var liksom ett skoj. Det var ju absolut ingenting. Jag tror det inte var någonting bakom det.
Nej. Men det var den sista kontakt du hade med Simon. Det var,
ja.
Ja. Du vet ju vad Simon åtalat.
Vad sa du?
Du vet ju vad det här målet handlar om.
Ja.
Ja. Du känner ju Simon.
Ja.
Hur tänker du nu när du sitter här och just eventuellt vad han kanske har gjort då? Ni har ju umgått sen skolan och sen dagis.
Ja, det är väl en olustig sammanhang om man säger så. Det är...
Har du svårt att begripa att han har gjort det, eller tycker du att det känns som att...
Alltså jag vet som sagt inte vad jag ska tycka, säga, tänka om det här hela överhuvudtaget.
Jag har inte känt Simon länge. Jag har träffat han på bion flertal gånger då jag jobbar där. Och jag träffar han på gemensamma fester någon gång förut.
Jobbar du på bion?
Ja.
Hur länge har du gjort det?
Johanna jobbar på den biograf dit Simon på kvällen går. För han har planerat att se den då nya Star Wars-filmen Rogue One.
Jag sa honom så att jag satt ju själv med han då och pratade liksom. Jag minns inte fulla konversationer, men jag minns att vi pratade om allt möjligt. Vi pratade om jobb, vi pratade om livet. Och så frågade han mig om hur länge jag skulle jobba kvar på bion. För han menar att det inte är så många som jobbar på bion länge. Och så sa jag, nej jag vet inte så här. Och så frågade jag han vad han jobbar med. Då sa han att han var sjukskriven. Och då sa jag att, oj förlåt. Alltså jag försökte... byta samtal sen, då jag förstår att folk inte brukar vilja prata varför man är sjukskriven. Och då sa han, nej det är lugnt. Han sa, jag är psykiskt störd och det är ingenting jag skäms för. Sen gick han in på bion. Kom ut strax efter 9, någon gång där. Sen kom, när alla folk hade gått ut så säger han att... så tar han sin ryggsäck då och så sa han, nu ska jag gå. Och då frågade vi, eller sa vi, jag ber om ursäkt om jag inte minns exakt. Han sa, nu ska jag gå och göra något dumt. Och så frågade mig själv, vad ska jag? Förlåt,
ber om ursäkt. Ja, det är ingen.
Och så säger han att antagligen kommer jag ta, eller så ser ni mig i tidningen imorgon. Och så frågar han Michelle också, när slutar du? Och då säger Michelle att hon slutar vid 23-tiden. Och då säger han, då kanske jag är klar. Och sen går han.
Vid 21-tiden lämnar Simon biografen och går och köper en bussbiljett mot Ilsbo. Med avgång från Hudiksvall station klockan 21.10.
Ja, det var så att jag vid tidpunkten åkte ungefär med 9-bussen. 21.04 har jag för mig.
På bussen sitter Lena, som i rätten är kallad privat som vittne. Men Lenas situation är något speciell då hon även är kurator på vuxenpsykiatrin och tidigare i professionellt sammanhang haft kontakt med Simon. Så professionellt sett har hon då tystnadsplikt, vilket hon inledningsvis oroar sig något över. Men hon får förklarat för sig att eftersom Simon anklagas för så pass grova brott så är hennes tystnadsplikt nu hävd.
Och där så ser jag i det här fallet, då, är det okej att jag säger namnet?
Ja.
Ja, Simon, som jag känner igen privat. Men också, jag är ju här som privat. Men jag känner också igen honom i min yrkesutövning. Inte som, ja, så. Men i alla fall så ser jag Simon kliva av bussen. Och jag känner igen honom för jag ser hans ansikte. Jag kommer inte ihåg klädsel, men jag ser hans ansikte. Jag uppfattar ju honom som väldigt frånvarande och väldigt, vad ska man säga, i sin egen värld. Och det skiljer från hur jag har mött honom professionellt i ett annat sammanhang. För jag är ju inte Simons behandlare, men jag har ju mött honom i ett annat sammanhang inom slutenvården. Och där var han mycket mera hjälpsökande, men i det här fallet så var han, jag kan inte beskriva på något annat sätt, som att han var i sin egen värld.
Menar du pratar om när han kliver av bussen? Ja.
Simon kliver av bussen vid hållplatsen Bromsvallen, vilket råkar vara en hållplats för tidigt från dit han vill, till stationen Råbo. Taxichauffören Oskar ser Simon längs med vägkanten, och det är mörkt och kallt ute, så Oskar stannar in för att fråga hur det är med honom.
Jag tänkte höra om han, ja, vill ha skjuts eller åka med. Så, så jag stannar och backar tillbaka.
Ja, och frågar om han vill åka då?
Nej, jag sa hoppa in i bilen.
Ja, ja, och det gjorde han då?
Ja.
Ja. Och sen då?
Ja. Alltså jag vevade ner ut, ja, drog ner utan då.
Hoppa in, sa du?
Ja.
Och han hoppade in då?
Ja.
Han du prata någonting med honom eller han du växla någon med honom?
Ja.
Vad pratar han om?
Ja, jag frågade. Jag trodde att han skulle mot Ilsbo då. Så att ja. Jag frågade väl det. Ska du mot... Ja, ska du mot Ilsbo eller ska du till Ilsbo eller någonting?
Ja, vad svarade han då?
Nej, alltså han... Han var lite så här diffus och liksom... Ja, han svarade liksom så här knappt vad jag kom ihåg. Men han sa ju sen att han skulle till nästa hållplats.
Han skrev liksom märkliga saker till mig.
Kan du bara för så man förstår vad du menar?
Det var liksom typ att han satt i en taxi för han hoppade av bussen på fel busshållsplats. Och han var typ arg. Han var jättearg för att det var någon tant på typ Försäkringskassan som hade sagt att han inte skulle få pengar för att vara sjukskriven längre. Han fick ju inte börja jobba igen heller, så...
Du nämner också någonting när du fick höra vad som hade hänt i Råbo, att du blev inte förvånad över det, säger du.
Nej.
Kan du något förklara hur du tänker?
Alltså, på något sätt har jag typ bara väntat på att någonting sånt här skulle hända. För att han mådde som sagt inte bra alls. Han har haft sina tvångstankar i flera år. Och de har bara blivit värre och värre hela tiden.
Nästa hållplats. Var det så han uttryckte? Alltså jag ska till nästa. Han sa inte att han skulle av i Råbo eller något sånt.
Nej, han sa inte Råbo liksom rakt ut vad jag kommer ihåg direkt sådär. Men det var väl det där att han hoppade av i en hållplats för sent någonting. Tyckte han sa någonting sånt där.
Aha.
Eller för tidigt.
Ja, ja. Det är han som nämner det.
Ja.
Ja, jag förstår det. Så att det vart ingen längre resa helt enkelt. Han, bortsett från det, då hann det sägas något mer eller någonting? Eller, han vill inte prata nästan någonting?
Nej, nej.
Det var ju ingen...
Jag sa att det kunde vara bra att ha reflexväst i ryggsäcken, sa jag. Sådär.
Vad svarade han på det eller något sånt där?
Nej, han sa väl inte så mycket. Jag vet.
Fick du någon uppfattning om honom? Han du bildade någon uppfattning om honom just det?
Ja, Ja, han verkar liksom... Jag vet inte vad jag ska säga.
Ja.
Han var inte... Han var ganska... Jag vet inte. Lugn.
Oskar skjutsar Simon bara en kortare bit till följande hållplats Råbo. Och det som nu kommer att hända är på många sätt ofattbart och kommer skaka om bygden i grunden. I ett sommarstugområde på norra Råbovägen 2 bor den 71-åriga kvinnan Vanja. Denna kväll, den 22 december, har hon besök av den 62-åriga mannen Kjell som annars bor i en av grannstugorna. Av polisutredningen står det klart att Simon begav sig till denna adress till fots efter att ha släppts av taxin. Med sig har Simon den väska han ofta bär på. Vid 22.20 inkommer ett samtal till SOS Alarm och det är mannen Kjell som ringer. Vi kan inte lyssna på det samtalet, men vi hör här åklagaren beskriva samtalet för en reporter på Sveriges Radio.
Man hör ju att de kontaktar då larmcentralen för att det är någon som har kommit på besök, om jag skulle tycka.
Ja, säger de någonting om hur den här mannen verkar och så?
Ja, att han verkar lite konstig. Ja, han beter sig med, så den uppfattningen har de. Så jag tror att om man får bort viss brus som finns där så kanske man får en aning, en klarare bild av vad som egentligen händer.
Ja, men hörs det någon typ av skrik och så?
Det kan man uppfatta, ja.
I samtalet uppger Kjell för operatören att en kille knackat på och som uppger att han inte vet var han bor eller var han kommer ifrån eller någonting. Operatören frågar vad han vill för något och Kjell uppger att killen inte vet och säger att han har minnesförlust. Mycket mer än så här hinner inte sägas innan man hör Kjell skrika att killen nu hoppar på honom. Och det är här som Simon ger sig på Kjell och knivhugger honom, vilket kommer leda till att Kjell avlider. I bakgrunden hör operatören en kvinna, som då är Vanja, som skriker då hon bevittnar attacken på Kjell innan Simon sedan ger sig på henne. Du har lyssnat på del 1 om dubbelmordet vid Råbosjön. I nästa del hör vi mer om jakten efter gärningsmannen Simon.
Vi sa ju liksom det på ett tidigt skede att ingen rör sig ute i skogen ensam, utan vi går i par. Och sen så var det ju det att de hade ju även hittat alltså en lega där det var så mycket blod så att vi trodde att vi skulle hitta en död gärningsman ute i skogen. Så mycket blod var det.
Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.